Allting började med ett mejl. Det var en dag i juni. Ett mejl från teatervirus-dramaturg Kristoffer Mellgren. Jag skriver till dig med anledning av ett kommande projekt på Teatervirus. I samarbete med Radioteatern planerar,
vi att spela in fyra korta föreställningar under januari och februari 2017. Vi vänder oss nu till dig och undrar om du skulle vara intresserad av att på förhand skriva en recension av en av de fyra föreställningarna. Alltså skriva en recension av en föreställning som ännu inte finns. Era recensioner är sedan utgångspunkten för vårt arbete med föreställning. Du skulle vara fri att utforma recensionen helt hur du vill. Tanken är att utforska, vad händer om man gör så här? Låt oss pröva.
Dokumenterat sänder recensionen som blev en teaterpjäs av Thomas Jansson. Ett program om ett pjäsprojekt som börjar där man oftast slutar. Och om hur radioteater egentligen blir till.
Bra. No, men, vi ska göra spår två.
Tjänsteman
är jag, författaren.
Ja.
Men jag har nu konstaterat att den här är typ den klurigaste scenen, tycker jag, av alla.
Jag tycker den är hemskt klurig.
Ja.
Men det är författaren och inte liksom tjänsteman.
No, det är det jag tror att det är bok.
Det är januari 2017 och jag har kommit på besök då. Regissören Maria Lundström börjar spela in projektet tillsammans med skådespelaren Viktor Idman.
Så att här börjar, här i slutet av den här scenen så påbörjas den här liksom mindtrippen där författaren sen jagar berättelsen och sig själv, eller sig själv med den här författaren.
Pjäsen har fått namnet And Nobody Else But You. Tanken på fyra kortpjäser har alltså skrotats. Istället har dramatikern Kristoffer Mellgren valt att hitta gemensamma trådar från de olika recensionerna och sen skriva en enda längre pjäs utgående från dem. Jag måste komma ihåg och fråga honom hur det gick till.
Men sen, vad jag tänker mig att den där författaren befinner sig i för en situation här är att han landar i en skog och sen börjar den här fysiska vandringen som pågår liksom genom hela pjäsen egentligen.
Nu är det första dagen i studion och jag har kommit in i mitten av arbetet.
Och du kommer att vara i jätteolika miljöer. Faktiskt sådär helt olika världsdelar och så. Du kommer jätteförflytta dig liksom kraftigt hit och dit under hela pjäsens gång. Nu är det en skog, men sen plötsligt är du på gatan i New York och går bland en massa människor. Plötsligt är du uppe i ett flygplan och plötsligt liksom någon annanstans.
I ett kontrollrum utan fönster sitter teknikern Nico Ingman framför datorn som registrerar allt som sägs och görs i studion. Och regissören Maria Lundström framför mikrofonen som hon behöver för att kommunicera med skådisen i studion bakom väggen.
Ja.
Där sitter Viktor Idman tillsammans med sitt manuskript i en fullständigt ljudisolerad studio. Nu ska han läsa in en scen som rollfiguren, författaren.
Vi kan prova och så är det där, så ser vi var vi hamnar.
Tallen tom.
Tjänsteman Viktor C9, tagning 1. Varsågod.
Du är omhändertagen nu. Din far är i havet och mor din en annan. Och du är den tredje och står för dig själv. Som ett träd i en grå skog. Hon klippte visst film, är det sagt. En mamma bland andra satt som de andra. Och skapade mening av enskildheter, enligt angivet manus. Men montage kräver tro, eller i alla fall tillfälligt tigande misstro. Och utan det första, Men mer av det andra blev varken film eller mening.
Tack, jättefint. Yes, är det spännande?
Ja.
Välkommen på jobb. Ja, hej. Fin. Det var en jättefin inlärning där. Det är bra det här trävande, sökande i dina egna tankar liksom. Så det är helt okej att du inte får riktigt dagbilder. Det handlar för mig nog främst om en författare som söker både den pjäs och det material han ska skriva, men också söker den författaridentiteten som ska kunna åstadkomma det här verket. Så det handlar liksom om en skapande process och hur han rör sig i sin egen fantasi och vilka intryck som påverkar honom och också då i vilken kontext han befinner sig.
Hur har ni repeterat?
Just det, ja, vi har inte repeterat överhuvudtaget. Vi har läst pjäsen 2 gånger i olika versioner. Och skådespelarna har då inte repeterat, så att de kommer hit, de har läst texten hemma en del, men de kan den inte utan till, vilket de oftast nog kan när man repeterar sen sådär på allvar. Så nu de har papper i hand och det där och lever sig in, men vi repeterar inte när jag ger dem nycklarna och den regi som behövs. Så där i stora drag situationen och de olika liksom skeendena i scenen.
Så ska man ju inte göra på scenen, men det där är det något man kan vinna med det, att som du sa att man inte, att skådespelaren inte kan texten utan till.
Enligt vad jag har förstått så är det är någonting av kutym att man skådespelarna inte kan texten när man spelar in radioteater. Och jag tror att man ganska lätt, om man börjar lära sig texten utan till, kan fastna i vissa mönster och på något sätt fixera betoningar och sånt som inte är hemskt bra och som kan vara svåra att komma bort från. Så jag tror att skådespelarna är aningen friare om de inte har lärt sig texten så rinnande vatten.
I floden upptagen med ett barns tunga underläpp av oändliga gånger och rum. Och plötsliga utbrott av våld. Och i skogen vid floden utanför muren står du som en spinkig stam bland de andra. Tigande, darrande, grå.
Tack, jättebra. Jag är väldigt nöjd här. Ett ögonblick bara. Jag tänker att jag skulle vilja ha honom och åka ner för den här forsen så att vi hör honom liksom ropa. Oho. Som om han skulle
sitta igen.
Ja, eller som om han skulle fara där bland de här stockarna själv.
Med repliker eller?
Nej, inte alls. Bara rop. Ja, bara sånt. Ja.
Ja.
Okej, vi gör en helt annan grej.
Ja.
Om du tänker dig att du är du.
Okay.
Men i alla fall att du åker i en fors där det far liksom stockar. Och att du hojtar och skriker och ropar och kanske det också är roligt, kanske det är skrämmande, jag vet inte. Men vi tar in sådana ljud helt enkelt när du åker i forsen.
Okej, okay, och det är liksom crazy.
Ja,
det,
nu. Det fast så satan. Ja, och det är jättehögt, dovt, dånande ljud av forsen omkring dig.
Okej.
Ja, du får improvisera med det här.
Ja.
Författaren åker fors, tagning 1.
Tillbaka till hösten 2016. Jag har tackat ja till Kristoffers teatervirus erbjudande. Och nu sitter jag på mitt stamcafé i Åbo för att skriva en recension som jag aldrig tidigare har gjort. Hur recenserar man något som inte finns? Det låter förstås hur lätt som helst. Vad som helst är ju okej. Men just därför blir det svårt. För mycket frihet kan vara oerhört förlamande. Och det gäller inte bara recensioner. Jag känner till ett liknande projekt från Sverige. 2005 fick en rad rockkritiker uppgiften att recensera låtar som inte fanns. Och sen skulle några artister skriva låtarna och spela in dem. Det resulterade i en skiva som skulle heta Den omvända samlingsskivan, men som sen istället fick namnet Jävla kritiker. Haha. Massor med pjäsidéer snurrar i mitt huvud. Det finns allt för många möjligheter. Jag måste bara börja skriva någonting. Jag tänker bäst när jag skriver för hand. Kanske rädda världen. Någonting om att rädda världen. Och så kan jag låta tema smälta ihop med det som fyller mina tankar just nu. Ingmar Bergman. Eftersom jag just har återvänt från en Bergman-festival i Stockholm. Hans 50-talsfilm Sommaren med Monica gjorde stort intryck på mig då jag var tonåring. Så jag döper pjäsen till Sommaren med någon som åtminstone försökte. Så låter jag det handla om en möjlig romans mellan en kvinna och en man. Kvinnan döper jag till Monica. Och så gör jag henne till någon som försöker rädda världen. På ett, på något sätt, helt eget sätt. Det blir bra.
Vi hade flera idéer när vi startade oss, men på något sätt det här väckte lust och nyfikenhet både hos oss och hos Radioteatern.
Det här är dramatikern Kristoffer Mellgren.
Kanske därför att vi alla kände att okej, det här, vi har ingen aning om vart det här tar vägen. Vi vet inte hur det slutar. Låt oss pröva och se vad det är.
Om vi backar då lite till stunden när du har då alla recensionerna framför dig och ska börja sätta igång. Hur gick du riktigt tillväga då?
Det var absolut första stunden var väldigt, väldigt lustfylld. Därför att trots att vi visste att det här på sätt och vis ett galet projekt och ogörbart på ett plan, så blir det ännu mer tydligt att det är ogörbart när texterna väl kommer sen att det här är ju inte möjligt. Och sen ändå leka med tanken att kanske det ändå är möjligt. På vilket sätt skulle det vara möjligt? Och det här första mötet, då finns det ännu inte den här pressen av att man måste få det klart på det viset. Så första veckan är bara underbar av ett bollande av idéer och tankar. Och sen kommer det förstås krypande så småningom att just det, vi måste få ihop det på något plan också.
Sen du har haft den här lyckliga veckan och så börjar de olyckliga veckorna. Hur på något sätt kom du igång med själva skrivande?
När jag började skriva ganska så direkt. För min del handlar det om att jag tänker genom att skriva. Jag har svårt att tänka först och sedan skriva. Utan jag tänker genom att skriva, och den första tiden gick ganska mycket ut på att försöka bejaka texterna ganska långt ut. Att försöka skriva de här tre pjäserna. Ganska långt inne så var det fortfarande tre skilda. Men när jag på något sätt kom åt en tematik som jag tyckte gick igen i alla tre delarna på något sätt, och som dessutom rimmade med projektets upplägg, då på något vis då kändes det motiverat att ändå bygga en föreställning av det hela.
Vad var det för tematik?
Det handlar om att för mig i varje fall, om att brottas med att försöka bryta sig ur den, vad ska man säga, de väggar som omger en. Det finns, upplever jag, både i mitt skrivande och när jag lever och sådär. En väg som är väldigt uppmuntrad att gå, ett sätt att vara som bekräftas på enklast sätt av omgivningen, och om man försöker gå utanför det, så det kostar någonting. Och det här gick igen mer eller mindre direkt i de här tre olika texterna, Och jag tyckte det då gick igen också i projektets upplägg.
Då du skriver och tänker och är tvungen att tänka radio, på vilket sätt tänker du annorlunda?
I ett första skede så tänker jag inte så annorlunda. Därför att också när jag, alltså bilder och vare sig de är auditiva eller visuella, bilder och scener och situationer och röster och människor dyker upp tämligen ogenomtänkt eller oreflekterat på det viset. Det är sånt här, jag låtsas att jag är passiv när jag skriver, vilket förstås är en självbedrägeri, men det, ändå, det funkar på det viset för mig. Så då skiljer det sig inte någonting annat. Det är snarare när jag börjar på något vis utveckla det hela eller skriva det mer medvetet senare skede, då är det förstås, skiljer det sig förstås. Mm. Och då är ju radio en typ av frihet i fråga om just byte mellan miljöer och sånt. Å andra sidan också en förlust av möjligheten att visa handling. Det finns en typ av väldigt direkt, jag vill undvika att använda ordet point of view därför att det är så visuellt, men ändå, du är som lyssnare placerad väldigt tydligt någonstans, medan du som åskådare på en teater i första hand är liksom placerad med många andra framför någonting, om vi tar den konventionella iscensättningen i varje fall. Så det ger ju en möjlighet förstås. Det händer faktiskt runt ett ja, en punkt. Mm.
Vad ska hända nu idag?
Nu kommer vi att spela in en scen med Jessica Raita, där hon ska spela en karaktär som heter Monica, och det är ett så lång monolog, och vi kommer att spela in den i olika stycken och det där, ja, det är det vi kommer att göra.
Vad handlar den här scenen om?
Den här scenen handlar om hur en karaktär plötsligt föds till den här världen, en fiktiv person. Hur hon själv reflekterar över vem hon är. Hon är då medveten om att hon är påhittad. Så hon relaterar till sin författare och till den person som har fött henne och skapat henne. Och samtidigt så funderar hon på att hon inte har en egen historia, utan hon föds till världen och är på något sätt liksom halvfärdig. Så att det är en ganska spännande scen, för att hon är en fiktiv person som vet om att hon är fiktiv och som reflekterar över just det, att vem är hon och varför är hon som hon är och så här. Ja, och sen då uppe på sidan, det var min författare som hade kommit på sida 18, och så han det där stiger in i bilen med dig och...
Sista veckan i januari 2017. Nu har jag läst den färdiga pjästexten och märker att jag har fått några repliker som ska spelas in. Och att min pjäsidé har komprimerats till ett stycke där figuren Monica blir till och funderar på vad och vem hon är och varför.
Men jag tror ju det som jag har tyckt om när du har läst den är att hon liksom förhåller sig ganska sådär obekymrat till det att hon vet om att hon är påhittad. Mm. Ja, att det liksom inte, att det inte är så här ödesdigert på något sätt, utan det är så här den är så här mitt liv.
Ja.
Och att jag är liksom halvfärdig för att jag är påhittad och att jag har plötsligt bara landat här.
Det är den scenen som ska spelas in nu med teknikern Nico Ingman, skådespelaren Jessica Raita och Maria Lundström.
Mm.
Som en roll i en drömd föreställning som räddar världen.
Ja, ja men vi provar.
Sina blänkande farleder, sina bleka vasshuggar och gråskär.
Ja. Mm. Bra, men då provar vi på.
Vi provar, ja.
Ja. Monica, sid 15, tagning 1. Varsågod.
Jag heter Monica. Jag föddes på 10 000 meters höjd i en teaterkritikers fantasi. Som en roll i en drömd föreställning som räddar världen.
Ja. Mm.
Under honom var skärgårdslabyrinten med sina blänkande farleder, sina bleka vassruggar och grå kär. Och med färgerna som hasar sig fram och tillbaka som snill.
Mitä kävi?
Aha.
Kaatukon.
Aha.
Sorry.
Hej Jessica.
Hej.
Det var jättebra. Det där, någonting hände med datorn här uppe.
Ja.
Den dog,
säger jag, Nico. Ja.
Ja.
Ja. Så vi väntar ett ögonblick. Stav igen.
Som en roll.
No, kokeillaan.
Som en roll.
Okej.
Hoppas att det...
Nu ska vi se om den funkar.
Ja.
Bra, vi gör ett nytt försök.
Mm.
Jag tycker att vi gör så att vi fortsätter. Vi kan sen ta allt igen. Men att vi fortsätter, vi går vidare för att nu har vi där en riktigt kiva tagning. Och om du kan tänka dig då, Jessica, när du går vidare med texten, att du liksom just då landar ner. Att när du börjar med texten så glider du samtidigt själv neråt mot marken, så att du är med om den här resan och den här landningen.
Ja.
Monica sitt 15 tagning 4, varsågod.
Och just där nere, där älven rann ut i havet, fanns ett litet samhälle och i samhället ett litet hus. Och det var mitt. Och det var där på gatan utanför jag plötsligt befann mig. Pumpandes en cykel.
Ja. Bra! Nu tycker jag att vi gör en sån variant. Att vi
tar... Det första jag börjar tänka på just nu är att det känns ganska ensamt för tillfälle här. På teater så jag är van att ha mycket folk runt omkring mig och se vem som är i rummet och ha en riktning i vem jag spelar för. Och här på radioteatern så står jag ensam i studion och får helt enkelt måla upp de här bilderna bara för mitt inre, för mig själv. Vilket också känns jättefint. Och jag har inte gjort så mycket radioteater, så det är nytt för mig. Och det är jätteintensivt och givande och inspirerande att vara i ett sånt här utrymme. Just för att det är inte någon som ser mitt kroppsspråk heller i radioteater, utan jag måste faktiskt berätta allt det jag vill med min röst och med vad jag säger. Och det är nytt. Och en annan sak som också skiljer sig är förberedelsen. Att på teaterscenen så har man då kanske 8 veckor på sig att jobba med sin roll. Utveckla rollen och se vad som händer med den, och här så på ett sätt känns det lite som att rollen föds i stunden när man väl bandar in. Men att det också är en ny sak och rolig sak att bara säga att vart rollen tar en. Bara vara öppen för det som händer. Ja.
Ja, radioteater är annorlunda än vanlig scenteater. Då man gör hörspel är exempelvis ljudmiljöerna väldigt viktiga. Det är som scenografin på en teater. Och det viktiga är inte vad det är för ljud som spelas upp, vad ljudet på riktigt är, utan vad man som lyssnare får för bild i sitt eget huvud när ljudet spelas upp. Jag får höra om scenen som utspelades i en sunkig krog. Då använder man inte ljud från en sunkig krog, utan ljudet av en rulltrappa som spelades upp baklänges. Det gav den bästa effekten. Ljudet av en tand som dras ut har gjorts med hjälp av en grillad kyckling. Och ljudet av knarrande snö gör man bäst med styrox. Det är radioteaterns dramaturgen Nina Jansson som har berättat för mig. Så medan jag väntar på att jag ska läsa in mina repliker i studion söker jag upp Janina som har ett snart 30-årigt perspektiv på konstformen. När hon började i slutet av 1980-talet kom hon mitt in i något som hon kallar för en brytningstid.
Det har hänt enormt mycket under de här 30 åren. Jag skulle säga att jag hade den stora turen att komma till Radioteatern en tid då det som var egentligen ett, kanske alla tror att de lever i ett brytningsskede, men jag tror att man faktiskt kan säga att det skedde en stor brytning inom Radioteatern på, där i mitten av 80-talet, slutet av 80-talet. Man hade varit ganska så fast i scenteatern på många sätt. Jag menar, för om vi går riktigt långt tillbaka i tiden så var ju Radioteatern ungefär som ett slags filial till Svenska Teatern. Det var samma skådisar, samma regissörer, samma scenspråk, samma pjäser, samma uttryck, samma stora teatrala uttryck. Och allt det här så har man ju under en årtionden jobbat sig bort ifrån. Det fanns inte hemskt mycket rester av den här skillnadskan och allt det här kvar när jag kom till Radioteatern, men lite teaterdam fanns det, och det här gjorde Radioteatern liksom slut med i slutet av 80-talet. Det som ju skiljer oss alldeles otroligt från scenteatern är ju den här friheten som vi har i tid och rum, och jag menar, vi kan ju hoppa i tid, vi kan ha en scen som utspelar sig nu, följande scen kan ha utspelat sig för 40 år sedan eller i framtiden. Och jag menar, vi behöver inga stora scenbyten, utan det är bara att klippa. Den här klipptekniken påminner ju väldigt mycket om filmens. Man kan säga att Radioteatern har nog liksom rört sig från scenteatern mot filmen väldigt mycket under de senaste årtiondena.
Är det, nu var det de här radikala klippen som du tog som exempel, men finns det andra sådana tydliga skillnader mellan scenkonst och hörspel?
Vi är ju liksom inte beroende av scenens nu, och det har inte bara att göra med klipp kanske, utan överhuvudtaget vi kan vara inne i en människas huvud också lika bra som på en plats någonstans. Jag menar, huvudpersonen kan vara ett djur eller ett träd. Det finns liksom mycket färre begränsningar än på scenteatern. Egentligen också färre begränsningar än i film, där du ändå på något sätt måste kunna se saker. Just det här intimiteten, att vi kan befinna oss inne i någons huvud. Men det som jag tycker att det är speciellt för Radioteatern är just de här klipperna i rum som går så lätt. Jag menar, du kan ena minuten vara i Helsingfors, så kan du nästa sekund vara i Kalahari öknen eller i New York eller var som helst. Alltså där finns liksom inga begränsningar, och det är faktiskt en sak som jag tror att nästan alla andra konstformer har svårt med.
Att födas i någons fantasi är att födas med ett färdigt förråd av erfarenheter som du inte vet någonting om.
Tillbaka till studion där Jessica Raita fortsätter jobba med sin Monica-figur.
Okända handlingar vars konsekvenser jagar efter dig som skuggor på eftermiddagen. Löften någon annan har avgivit i ditt ställe. Men det här, det visste jag säkert. Jag hade systrar som levde i filmer på 60-talet. Jag hade avlägsna kusiner i berättelser från andra tider och platser. Jag hade lovat att hjälpa människor i nöd. Och jag hann få en sista skymt av flygplanet där den enda far jag kände till försvann som en liten prick i det ljusblå. Farväl!
Någon tagning återstår ännu. Sen ska jag läsa in några rader som rollfiguren kritikern ska säga. Och så ska jag hinna fråga regissören Maria Lundström hur hon ser på skillnaderna mellan radioteater och scenteater.
Perfekt! Bra! Jättebra! Just så. Ett ögonblick, Jessica.
Ja.
Jag tror att vi har det här. Ja, jag tror att vi har det. Och det kommer att vara lite, det är lite in bits and pieces.
Ja.
Men vi har det. Ja, det är det. Om jag jobbar med ett scenmanus så ser jag liksom scenen framför mig egentligen och målar upp situationerna utgående från scenrummet och scenerier och kropparnas relationer till varann och sånt. När jag har läst det här manuset så jobbar jag också väldigt visuellt och med bilder, men är liksom rörligare och friare i och med att vi kan förflytta oss i miljöer hur som helst. Det finns liksom inga begränsningar. Så då märker jag också att de visuella fantasierna som jag matar mig själv med så är liksom vidlyftigare och det där friare, kanske mer överraskande för mig själv också.
Om du ser det hela visuellt, hur flyttar du? Du måste ju hitta som då ett annat plan som du för över det visuella till. Hur tänker du där då?
Jag omsätter bilden och situationen till ljud egentligen. Och vi hade ett möte med teknikern och det där och radioteaterns chef där jag just diskuterade de här bilderna och delade med mig av de visuella saker och situationer jag ser framför mig, och i samma veva så diskuterar vi då vad det finns för ljud i en sån situation. Så att jag liksom omsätter det visuella intrycket jag har, eller den visuella bild jag har skapat för min egen inre blick till en ljudvärld.
Kan man ta ett konkret exempel som du skulle kunna gå igenom här?
Ja, egentligen ja. Jag såg framför mig att huvudgestalten går på en gata i en stor stad. Och det där, och då vi diskuterade vad det kunde vara för en stad, och vi kom fram till att det kunde vara New York, alltså att det är verkligen en liksom stor metropol med det där, med många olika ljudintryck. Och det började då från en sån här en man som går längs gatan och för en inre monolog som han sen i den här föreställningen säger ut som en inre röst. Men där gick vi liksom från mannen på gatan och alla de färger och människor och bilar och ju, all rörelse som finns där till då vad det innebär för ljud. Röster, biltrafik och språk är viktigt. Då hör vi då amerikanska, engelska.
Och det är allt som finns någonstans i något arkiv som ni kan knappast åka ner till New York och vandra in det.
Enligt vad jag har förstått så finns det en massa av de här ljuden i arkivet. Ja. Vi jobbar nu i studio och bandar in helt och hållet i studio. Och sen så kommer vi att i klippningskedjan och sätta till de här miljöerna.
Vad har du kommit fram till att du kan göra som du inte skulle kunna göra på en vanlig teater?
Just de här miljöförflyttningarna är ju en sak som inte är så enkel att förverkliga på teatern. Att här kan vi faktiskt måla upp en hel miljö med hjälp av ljud på en sekund. Så det är en sak som är påtaglig. Och sen är det här detaljarbetet, den här mikronivån, är ganska fascinerande. Att varenda andning hörs, varenda suck eller nyans skillnad kommer fram i de här olika tagningarna. Så att vi jobbar upp på ett mycket, mycket mer subtilt och därmed också exakt plan. Jag tror att det ska vara bra om vi ska gå igenom idag vilka tagningar som...
Jag ska spela in mina repliker nu. Vi skulle berätta lite vad jag ska göra.
Ja, men vi borde ta någonting där man nämner Monica.
Mm.
Och sen tycker jag att du ska också kunna ta den här med titeln som också den sänder en hyllning till Bergman, speciellt som den ena av huvudpersonerna heter Monica.
Nu har du några regianvisningar.
Ja, jag tänker mig att det skulle vara roligt om det här är sådär ledigt, att det inte är sådär nödvändigtvis som att det är liksom uppläst text, utan ja. Det är mera som i samtalsform, alltså som ja. Att vi ska sitta vid ett, för det var någonting som vi funderade på och som vi inte har liksom bestämt, Vi tar in nämligen alltid studio. Vi går inte alls on location. Och sen sätter till alla miljöer. Och vi tänkte på de här era miljöer också. Att det kan vara liksom kafébrus i bakgrunden. Och så här att det, antagligen sätter vi någonting. Eller det gör, vi sätter liksom någon miljö. Men vi skulle kunna utgå i det här fallet nu ifrån. Att du sitter och diskuterar med någon på ett café. Kan jag säga som så. Okay. Ja.
Yes.
Oh, right.
Ja. Är du redo, Thomas?
Hope so. Alla är du.
Recension Thomas, tagning 1. Varsågod.
Hur gestaltar man svar på frågor som är omöjliga att besvara? Hur räddar man världen i en tid när varken politiker eller människorättsorganisationer lyckas komma fram till ens var man ska börja? Med titeln som också den sänder en hyllning till Bergman, speciellt som den ena av huvudpersonerna heter Monica. Men det är alltid Monica som dyker upp som räddande ängel. Och för varje hjälpaktion ber hon bara om en enda sak. Att människan som får hjälp lovar att ställa upp när han eller hon möter någon i nöd. Monikas egen desperation, Monikas egen personliga desperation ligger ständigt under ytan som en bomb som när som helst kan explodera. Det är snyggt beskrivet. Ingenting uttalas. Monikas svarta hål bara finns där utan att denna skärgårdens Moder Teresa ens märker att någon vill hjälpa just henne.
Jättebra. Kan du ta en gång till den föregående citatet?
Fyra, men det är alltid Monika.
Varsågod.
Men det är alltid Monika som dyker upp som räddande ängel. Och för varje hjälpaktion ber hon bara om en enda sak. Att människan som får hjälp lovar att ställa upp när han eller hon möter någon i nöd.
Det är bra. Excellent. Bra, tack. Kör oss in. Du är färdig.
Okej.
Okay. Ja, han vet vad han gör.
Ja. Då är det.
Ja, mycket bra. Och ingen sån där mikrofonskräck.
Ja, det har vi.
Nej. Jag tror att det ska vara bra om vi ska gå igenom idag. Vilka tagningar som man... Ja, annars blir det nog så att sitta här. Hej!
Och så lämnar jag studion.
Det var fint.
Åtskilliga tagningar återstår ännu innan arbetet med ljudmiljöerna kommer igång. Och småningom har min och mina kollegors recensioner förvandlats till en färdig föreställning som får sin premiär senare i år.
Dokumenterat sände recensionen som blev en teaterpjäs av Thomas Jansson. I programmet medverkade Maria Lundström, Jessica Raita, Kristoffer Mellgren, Viktor Idman och Janina Jansson.